Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till NFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej.
Hej, solskenet.
Gnisslar jag till lite där.
Kan bli lite sånt idag.
Ja. Nej, det var inte hans knän kan man säga.
Det är måndag den 29 maj och Malmö FF är inte längre i allsvensk serieledning. Årets första förlust kom med eftertryck på Borås Arena på en dag som också innehöll skandalscener i Stockholm och uppgifter om ett svenskt transferrekord i form av Hugo Larssons övergång till Eintracht Frankfurt. Allt detta är saker vi ska diskutera idag, liksom den kanske mest relevanta MFF-frågan, nämligen hur reagerar laget på förlusten i Borås? Men allra först, matchen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Malmö FF kom till Borås obesegrat och med ett imponerande bortafölje på 2200 personer. Men istället för en styrkodemonstration i toppmötet fick MFF se sig både bokstavligt och bildligt talat förbisprunget av Elfsborg. Laget visade upp en provkarta över enkla misstag och den första frågan är givetvis hur blev det så här? Max, du som satt där på läktaren.
Ja, nej, men det, alltså, det är väl alltid att det är en kombination av olika saker skulle jag vilja säga. Men jag vet inte vad man ska börja. Om man tittar på MFFs anfallsspel så är det kanske tidigt att säga att är de lite sönderlästa. För att uttrycka det väldigt simpelt så kändes det som att Elfsborg kunde ställa sig i en försvarsformation och låta MFF-arna springa runt. Och nu sprang de inte riktigt lika mycket som de brukar heller. Alltså att inte gå på alla de här snabba rörelserna utan behålla sina egna positioner. Och då kom MFF ingenstans. Tyckte jag var väldigt tydligt. Det är en väldigt förenklad bild av verkligheten. Och sen om man ska titta försvarsmässigt så vi kommer säkert att prata mycket mer om det, men alltså, de här misstagen, det, lite grann känns det ju som att det har varit på gång, att det skulle kunna bli några sådana här situationer i matcherna. Även tidigare, vi har pratat om det, men nu kom liksom allt på en gång. Man släppte in dem enkelt bakom sig, man var inte vaken på en fast situation och Lasse Nilsson gick inte bort sig en gång utan egentligen tre gånger. Och två gånger blev det mål. Första ska han väl inte ha hela ansvaret för, men han var en del av det hela. Men precis före 3-0 så blev han utskälld av sina lagkamrater för att han stod och druttade med bollen. Eller dräddade med bollen.
Han hade ingen bra... Han liksom, efterspelet till 0-3-målet också, ska man inte skratta åt någon som har liksom, det är inte det jag är ute efter här, men det var ju lite humoristiskt när han först försökte slå till den här bollhållaren bakom målet för att inte riktigt få träff och sen sparkade han på den istället, men så ramlade han istället över den.
Det var liksom, han fick ju den över sig också.
Ja, det summerade väl någonstans den eftermiddagen för hans skull. Jag tycker Lasse Nilsson har varit överlag väldigt bra i MFF över en längre period, men var väl en av de få i fjol också som kom undan med ett gott betyg, tycker jag. Men ja, han hade ingen bra kväll i Borås, det kan vi säga.
Men ändå började han ganska bra, för vi satt och såg första 10 minuterna kvart. Ja, men visst, de har mycket boll, men Nilsson är ju överallt. Men det gick över.
Men det är ju lite så också med det spelet som MFF spelar när man ska, speciellt också när man ligger under och kanske tar lite mer risker för att trycka upp att de blir utsatta för försvararna. Och nu ska en bra försvarare förstås kunna hantera en sån situation och få bollen i det läget. Men som när Sergio Peña sätter upp Lasse Nilsson i...
Alltså jag tycker att han har inte riktigt fått sin släng av sleven för det målet, måste jag säga.
Det som ofta skiljer en bra mittback från en väldigt bra mittback är att en väldigt bra mittbacken vet precis att nu är det läge att bara skicka upp den på läktaren. Det hade ju med, och det är ju så, det är så himla lätt att sitta här med facit i hand och säga det. Och jag menar, Lasse Nilsson har spelat Europa League, Champions League, han har vunnit SM-guld, så att det är liksom, ah, han ska inte hängas för rätta, men det hade ju med facit i hand varit helt klart bäst att bara slå iväg den och med, eller för att sätta upp henne att kanske bara välja att, ja, antingen spela hem till Johan Dahlin som hade mer tid på sig och lyfta långt, men nu, de är ju inte det laget som ska spela långt. Ska helst inte slå, det är ju en del av Rydströms filosofi är ju att de lagen som liksom slår ifrån sig i sådana situationer, de får snart ett nytt anfall emot sig. Just i det här läget hade väl varit att föredra ett nytt anfall om man kunnat samla sig än att få liksom två framrusande hungriga Elfsborgsspelare emot sig då.
Det finns ju många tänkbara liksom förklaringar till det här raset som man ändå får.
Får jag ge en som jag tycker egentligen vi ska börja med?
Ja, gör det.
Det blir så här, eftersom MFF är så vana vi alltid vara liksom störst, bäst och vackra, så landar ofta analysen efter matcher hos spelare att vi har varit katastrofala och vi gör misstag här och här och här och här och här. Jag tycker att man ska börja med att slå fast att Elfsborg står för en fruktansvärt bra hemmamatch och att det är ett väldigt mycket bättre lag som vinner den här matchen. Ibland får analysen också vara så att Malmö FF åkte upp till Borås och mötte ett jättebra lag som var bättre. Vi har ju också lyft det här med hur MFF skulle klara sig i Europa. Det är en sån sak som vi har pratat med det här spelsättet de har, att man överbelastar och man kastar sig upp av ett offensiv mentalitet på ett sätt som man kanske inte haft så mycket tidigare. Ja, man fick ju kanske se lite här nu vad som återstår att slipa på då när Elfsborg spelar ju på ett sätt lite som ett internationellt motstånd där man alltså har motmedel på väldigt mycket av det som MFF försöker med. Och, ja, då blev ju MFF lite avslöjat bakåt.
Om man tar ord som taktik, utförande, inställning, var vill du börja, Max?
Ja, men det är väl inte helt enkelt. Det,
nej, allt hör ihop såklart.
Allt hör ihop. Jag vet inte vad jag ska säga om taktik. Det kommer tillbaka till det här liksom att MFF trodde att man kunde spela sitt eget spel, men som Fredrik är inne på, man mötte en motståndare som var bättre nu, en annan nivå. Det var just de farhågorna vi haft, att det kanske inte alltid funkar det här. Och någonstans kanske redan nu MFF måste fundera lite grann på ett alternativt sätt att spela när man inte får det här att fungera, vare sig offensivt eller defensivt egentligen. Det är väl, man kan säga så här att Henrik Rydström efteråt tog på sig mycket av skulden, lite, säkert lite taktiskt då, på att prata om taktik, men han menade på att han inte nått ut med budskapet till spelarna vad som väntade dem riktigt. Kan ju vara så. Jag tycker inte i grunden att inställning, jag kan inte säga att jag såg en dålig inställning, men det. Sen finns det en sak till som vi tyvärr inte kan undvika, och det är underlag. Jag tror, vi har pratat med en del, att det är väldigt stor skillnad när man ser matchen i det fallet på tv och live. Janne Jönsson och jag, vi satt och sa flera gånger att det såg konstigt ut med Malmöspelarna. De kom fel in i situationer, de halkade ibland, de fastnade ibland, de var liksom ett steg fel. Jag är inte människa att bedöma hur just konstgräset på Borås Arena är nu, för det har ju mycket att göra med hur mycket det slits. Men det var uppenbart så att Elfsborg var mycket, mycket mer bekväma på underlaget. Och den enda MFF-fan som var riktigt bekväm på det var ju Sebastian Anasi. Medan spelare som både Cornelius och inte minst Busanello hade jättejobbet.
Det är ju en iakttagelse som vi har gjort ganska många gånger. Alltså det är ju, det kräver ju ett annat rörelsemönster.
Ja, det är just det som jag också, att man måste betona att konstgräs är inte samma sak alltid, utan det är väldigt olika i sin, beroende på var det är i sin process så att säga.
Det var det som Rydström motiverade inför matchen då, att MFF la ju både sin fredagsträning och sin lördagsträning inne på Eleda då, just för att där påminner gräset om konstgräset i Borås. Det är en logik som jag har lite svårt att köpa. Det är ett väldigt överbetyg till Borås Arena då. Men Rydström menar på att just i hur bollen studsar och hur den rör sig, det är det han syftar på. Sen så tillkommer saker som riktningsförändringar och hur snabbt man kan stanna efter en rush och så vidare. Det kan man aldrig återskapa på ett vanligt gräs då, men just i hur bollen studsar tyckte han var mest lik där. Det är inte hur noggrant han har testat de här olika konstgräsplanerna som finns i Malmö, men jag tycker nog ändå att MFF ska, jag tycker ändå att hur man rör sig och riktningsförändringar är så pass viktigt att jag tycker nog att man i alla fall ska försöka få in något pass på konstgräs. Kanske är det framförallt på att man ska försöka få det på matcharenan. Det är ju alltid svårt att veta hur de möjligheterna ser ut, men ekonomiskt är det ju inga bekymmer för MFF för att åka en dag tidigare till matcherna. Det gör man ju i vissa fall ändå.
Ja, vi har pratat lite om det innan och jag tänkte samma tanke precis nu att jag tycker allsvenskan får kanske ta det steget att man bestämmer att bortalaget har rätt att träna på underlaget dagen före match med tanke på hur olika underlaget är i allsvenskan.
Mm. Ja, men det är också något sånt där som får skrivas in. Ska du ha ett konstgräs så måste du erbjuda motståndarlaget 2 timmar dagen innan match för att kunna träna på det och förbereda sig. För att jag tycker inte det är rättvist att ett lag ska ha den sportsliga fördelen som det faktiskt är att ha ett underlag som fotboll inte är framförallt tänkt att spela på.
Sen vill jag betona att jag tycker, precis som Fredrik har sagt, alltså Elfsborg var det bättre laget. Det är inget att snacka om och de hade kanske förmodligen vunnit den här matchen även om de hade legat en gräsmatta där. Men det är ändå en viktig del i hela diskussionen.
Men när vi ändå är inne på ämnet då så har ju, kan man ju liksom utan överdrift säga att MFFs 2 sämsta insatser i årets allsvenska, det har ju varit de 2 på konstgräs i Borås och på Grimsta. De har 5 matcher kvar på konstgräs. Det är alltså Häcken, Häcken, Djurgården, Norrköping, Hammarby och Sirius. Det är ju åtminstone 4 av de lagen är ju ingen promenad i parken.
Det är bara Norrköping.
Ja, men hur ska de kunna lyfta sig i de matcherna?
Sen, det gäller ju bara här att veta att det är just konstgräset i fallet med både Elfsborg och Brommapojkarna, så kan man ju nästan konstatera att det är allsvenskans 2 mest positiva överraskningar så här långt. Även om att jag ser att Elfsborg är en överraskning kanske är, antyder lite att jag underskattar dem. Men inte längre, kan man väl lugnt säga. Jag är fortfarande lite svårt att se att de ska hålla över 30 omgångar, även hur bra de än var igår. Men kommer tappa Ondrejka här i sommar och sannolikt så tappar de även några till. Det gäller ju för många lag, men just Elfsborg har en väldigt stark 11 framför allt. Sen har de också en väldigt skicklig sportslig ledning som har en känsla för att hitta ersättare där. Men det är lite ett frågetecken för det i alla fall. Men nu har jag undvikit frågan.
Ja, precis. Och det grövsta.
Nej, men det var väl som vi sa, att kanske förbereda sig på underlaget på ett bättre sätt. Att faktiskt träna på konstgräs.
Men med tanke på hur matchen såg ut då, vad är viktigast för MFF att träna på konstgräs? Är det anfallsspelet eller är det försvarsspelet? Och då räknar jag in liksom pressspelet också.
Men det som jag nästan tycker är gemensamt med alla de här insatserna som MFF har problem med på konstgräs, det är när en motståndare sätter hård press på MFF och man ska spela sig ur den pressen, så tycker jag det känns mycket mer stressat än vad det gör när de spelar på gräs. De får liksom inte riktigt någon tid med bollen. De har svårare att hitta ytorna eller ta med sig bollarna till ytorna, och det är liksom lite lättare att avväpna MFF. Jag tycker det såg man ganska tydligt mot Elfsborg, som är så här sammansvetsat, taktiskt långt fram och individuellt skickligt, allt i ett paket där då. Det är liksom, Rydström säger att han har inte riktigt kanske fått ut budskapet då till spelarna. Det är konstigt, för att det som Elfsborg, det kanske ligger någonting i det då, även om det är konstigt, för att Elfsborg vet man är snabba på omställningar och på att hitta de här ytorna bakom. Det är så de vill spela sin fotboll. Ändå så kändes det som att MFF liksom inte var alls redo på det på något sätt.
Alltså det första målet är ju ett typexempel på det. Det var ju bara en utrullning från målvakt till vänsterback och sen en boll i djupet och sen så var det mål. Alltså det var ju inget avancerat anfallsmönster.
Mm. Och där var ju, tyckte jag, Ceesays position och som del av ett försvarsspel inte särskilt vass heller. Han var ju väldigt långt iväg och lämnade Lasse Nilsson lite i sticket, men Nilsson gör ju inte heller någon bra insats där ute.
Sen tror jag att MFF är väldigt besvikna med 2-0-målet. Att när man kommer från en match där man har haft problem på defensiva hörnor, Hovland fick en chans i första halvlek och gjorde mål i andra halvlek, och så försöker man korrigera det här i veckan och sen så släpper man in ett nytt mål på en hörna. där för mig ser det ut som att Cornelius och Isaac Hesterlin går upp i duell med varandra och så kommer alltså på spelaren först och Hugo Larsson hänger inte med bakom där, men det är ju sånt himmelsblå numerärt överläge där, så man ska ju alltid kunna få bort den.
Lagerbjälke,
precis.
Det är ett namn som jag tycker man ska ta chansen att säga.
Ja, det är faktiskt ett härligt namn.
Men det är ju, finns det någonting att hämta i teorin att det var lite si och så med fokus i den här matchen?
Ja, på en spelare tror jag det kan handla lite om fokus. Och sen tror jag också det kan handla om frånvaron av en spelare som påverkade både spel och fokus. Den spelare jag tänker på som påverkade spelet så att säga, det är, att han inte var med, det är ju naturligtvis Anders Christiansen. Jag älskar Søren Rex, jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare, men han har ju inte de egenskaperna som AC har. Han är ju inte den som kan vara först upp och pressa och
framförallt inte på konstgräs.
Nej. Så att det blev en väldigt tuff resa för honom, och jag tror att MFF både framförallt offensivt men därmed också i det offensiva pressspelet tappade ofantligt mycket på att AC inte kunde spela. Och, det känns lite synd att sitta och prata om det här nu eftersom vi inte vet någonting mer än att han mådde dåligt, vilket alltid är väldigt obehagligt på en träning i veckan här. Och ingenting har kommunicerats, så det får man naturligtvis respektera. Men det här är ju, det är ju ingen som vet hur allvarligt detta är. Tyvärr är det ju så. Och han kanske är tillbaka mot Degerfors och det här var något tillfället, men det kan ju också vara något helt annat. Och det känns väldigt fel att spekulera kring det. Det måste jag betona, men det är bara ett konstaterande faktum att han är väldigt viktig som spelare. Ska jag ta den andra biten då också? Så tycker jag
tänkte vi kunde återkomma till
det. Eller återkomma, du vet vad jag menar.
Ja, jag vet vad du menar. Vad gäller Christiansen då, så det var ju på onsdagens träning som han fick bryta och ledas iväg av medicinsk personal. Och precis som Max säger så vet vi ju här inte riktigt vad det var som hände och hur läget är så att säga. Det lär väl kanske klarna vad det lider, men just nu vet vi ingenting. Men på vilket sätt hade det sett annorlunda ut med honom på plan?
Så började en liten korrigering där, att han gick för egen maskin ut.
Ja.
Det är alltid svårt att veta vad man ska liksom, vad det är som händer och liksom,
vad sa jag? Leddes av medicinsk personal.
Ja, precis. Det är väl en definitionsfråga vad som är leda
ut. Han hade sällskap av medicinsk personal ut.
Fysion Jesper Robertsson. Jag var på träningen helt plötsligt, så först fick man ju liksom en klump i magen när man såg att det stod spelare i en ring runt, men sen så fattade man att det var inte av den nivån då på det hela, och det var bra att liksom, skönt att se att de pratade med honom och allt sånt där liksom. Men med tanke på det vi alla såg och upplevde på parken i Köpenhamn, utan att dra några paralleller till att just detta ska vara det, så blir man ju, ja, man är ju uppmärksam när det händer sådana situationer förstås, så man blir, det är ju väldigt viktigt här också att man inte liksom hastar någon i matchsituation igen, utan att man verkligen gör alla tester man behöver göra. Och, ja, det får man respektera på något sätt, att det kanske kommer vara tyst från den fronten ett tag tills man vet bättre. Då.
Men har du ju som en slipad politiker två gånger undvikit mina frågor här och bara berättat om något helt annat.
Nej, jag kommer dit. Det är inte säkert att Malmö FF hade vunnit med Anders Christiansen, men man skulle ha hållit uppe spelet bättre, man skulle förmodligen skapat fler chanser, man skulle haft inte minst ett större självförtroende. Christiansens effekt på Malmös prestationer känns ju väl dokumenterade. Han var ju skadedrabbad i fjol och kom aldrig riktigt upp i den nivån man är van vid, och det visade sig ju tydligt i lagets prestationer också, men den här våren tycker jag han har varit bättre än på länge. Man har matchat honom på ett klokt sätt och hållit honom tillbaka i träningen lite grann för att han skulle spela så mycket som möjligt. Och jag hade nog faktiskt inte räknat med att han skulle kunna spela så mycket som han har gjort hittills. Han är ju liksom dynamon i MFFs offensiv och till viss del även defensiv. Att han liksom styr och dikterar, och om laget behöver bryta mönstret så är det oftast han som står för det. Att han hittar ytor som dyrkar upp motståndarna när det står och stå fast. Det är ju liksom en matchvinnare av rang. Jag håller honom fortfarande som allsvenskans bästa spelare.
Tror du att det hade gjort någon skillnad för så att säga
för bilden av matchen,
eller för resultatet.
Men resultatet i någon mån, det, alltså, det hade kunnat förändra resultatet, men det är ingen självklart, det är ingenting vi vet, men han är utan tvivel så viktig, och just den här rörelsen, för jag tänker på min egen beskrivning av hur Elfsborgs försvararna bara kunde stå och vänta egentligen. Det är svårare att ha sig på planen eftersom han rör sig så otroligt mycket, precis som Nanasi liksom i rätt, vad ska man säga, oväntade vinklar och vrår också liksom, en bryter mönster, precis som Fredrik säger. Så att det är klart att det påverkar laget. När vi såg laget, Janne Jönsson och jag, så var vi väl rätt så överens om att Sören Rex kändes som den logiska ersättaren. Men med tanke på hur underlaget och hur matchbilden blev, så kändes det inte som att det var den bästa lösningen.
Jag tänkte på det, att Rydström har ju med rätta fått väldigt mycket beröm för hur han har liksom förändrat MFF spel under sin första tid där, och att väldigt mycket har gått väldigt fort. Men det är ju frågan är om när det blir ju, ställs ju på sin spets här. Man ska inte komma ihåg att det var ju liksom Elfsborg på bortaplan då, men om inte det är så att ändå fortfarande Anders Christiansen är det som är allra mest viktigast, mycket mer viktigt egentligen än vem som tränar laget, och kanske är det så att Henrik Rydströms liksom främsta fokus framöver, för det handlar ju inte bara om nästa match, utan det handlar ju även om nästa säsong och kanske den säsongen efter det också, att förbereda MFF för en framtida Anders Christiansen inte längre spelar i klubben, eller man vill liksom ha in någon annan, någon arvtagare på den positionen, att man gör sig redo för ett spel utan AC också, för det tycker jag inte riktigt man har. Det är ju inte så konstigt, för att han är ju så pass bra liksom, men det kanske blir det Henrik Rydströms svåraste uppdrag här som MFF-tränare, när MFF går in igen liksom i nästa era, den AC-fria eran, om nu Rydström fortfarande tränar MFF då, det kan ju gå fort sånt där.
Nu, AC är kanske inte världens bästa hörnläggare, men man ska komma ihåg att dessutom blev det ju så att de slog Sören Rex hörnor från vänster, som jag tyckte var helt misslyckade. Så att man tappade ju även någonting där eventuellt. Jag tror att Rex hade klarat rollen på ett annat sätt om det hade varit på gräs och mot annat motstånd. Det blev fel den här gången.
Apropå frågan jag ställde om fokus, så tänkte jag, det var ju en situation i andra halvlek kort före Elfsborgs 3-0-mål. Den här friläget som blev avblåst för hans. Där en Elfsborgsspelare, kommer inte ihåg vem det var,
Ondrejka.
Som smög upp bakom hela MFFs backlinje på en inspark. Och ingen överhuvudtaget brydde sig om honom. Och det var ju bara ren tur för MFF, för att bollen råkade studsa upp på handen på honom, annars så hade det blivit 3-0 redan där, så att säga.
Det var väl där Lasse Nilsson var närmaste spelare också, var det?
Ja, jo, det var han, men det var ju liksom, han var ju inte ensam om att missa honom, så att säga. Det var lite den, och det var en del sådana grejer.
Men för just i den situationen blev det väldigt upprörda känslor i backlinjen.
Ja.
De skällde på varandra rätt friskt, vilket man inte ser så ofta.
Ja, men det var lite skillnad också på hur MFF tog sig an att hamna i underläge i denna matchen jämfört med mot Häcken. Tyckte man reagerade på ett väldigt bra sätt och liksom var fokuserade och samlade och strukturerade. Men det var man inte riktigt här. Det blev liksom lite, ja, nu öser vi på så får vi se vad som händer. Och just den biten kan nog förklaras ganska mycket med Anders Christiansen, tror jag i alla fall. Det kommer vi inte få veta. Men.
Finns det någon spelare som kom undan med godkänt här?
Sebastian Anasi. Tycker jag gjorde en riktigt bra match igen. Ja, nej, men lite så. Det var väl någonting som vi satte som godkänt. Det var väldigt svårt att sätta betyg, tycker jag. För att det var ingen bra match på MFF samtidigt som Elfsborg var väldigt bra. Så det är alltid en svår avvägning. Men den enda spelaren som jag tycker var kreativt bra igår var faktiskt Anasi. Han rörde sig över väldigt stora ytor.
Ändå så kändes det som att skillnaden kanske där ändå mellan Anasi och AC är att Christiansen hittar oftare ändå liksom in i straffområdet på något sätt. Jag vet inte om det berodde på honom eller om det berodde på att Elfsborg, men det kändes som att det var väldigt mycket som blockades i straffområdet.
Ja, men så var det. Jag skulle precis säga det. Han hade ju två bra skottlägen som jag minns som blockade spelare två. Och det var väl att Elfsborg hade väldigt mycket folk på rätt sida också. Nanasi kom rätt mycket ner i banan och deltog mycket i den delen av spelet och var väl en av få som liksom var kreativ även där på något sätt.
Tycker att liksom det är inte någon som har en gedigen match i alla moment i spelet. Men det finns några som gör vissa saker bra. Jag tycker Penja har en bra period i första halvlek när MFF så sakteliga hittar in i matchen lite grann igen. Får han igång sitt passningsspel på ett bra sätt. Sen tycker jag Vecchia överlag ganska bra. Blir lite förutsägbar i vissa avslutningslägen. Mycket när MFF saknar liksom andra hot så är det, då vet kanske många vad just han vill göra och har lite lättare att försvara sig mot honom. Sen tycker jag Bussanello gör en del saker som inte är jättebra, men han kommer trots allt ganska mycket inläggslägen. Svår match för honom också.
Bussanello hade ett riktigt farligt skott som gick en bit över.
Mm, just det.
Vecchia hände en sak som MFF fick en frispark ute till vänster vid straffområdet som han tog. Och jag tycker inte att, alltså det låter så hårt att säga det, men är du ett proffs som tränar varje dag så kan du inte slå en så dålig frispark. För jag vet faktiskt inte vad han
vill. Det såg ju annars ut som att muren stod ungefär 7 meter ifrån.
Det är möjligt att den stod för nära. Men, ja. Men frågan är liksom, vad ville han göra? Det var liksom inte något realistiskt i det skottförsöket överhuvudtaget, tyckte jag.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om man då blickar framåt härifrån och tar upp den helt avgörande frågan. Hur reagerar MFF på den här insatsen, på det här resultatet?
Ja, men jag tror att man behöver liksom kanske tänka liksom renovera sin självbild lite. Det är ju ofrånkomligt att man känner sig oövervinnlig när man är oövervinnlig, höll jag på att säga. Och nu om man tittar på de 2 senaste matcherna så har man släppt in 5 mål och man har 1 poäng och det här är mot de andra 2 topplagen. Ja, men man kanske får gå tillbaka lite till grunder igen och hitta sina kärnvärden och börja där. Och vi får ju komma ihåg att det är ju ingen kris. Alltså det har gått 10 omgångar. MFF har 2,5 poäng i snitt. Det hade alla tagit inför säsongen om man blev erbjuden det. Men det finns liksom lite små saker och framförallt då utan Christiansen då, att man liksom hittade en fungerande formel för det. Och jag tycker att det ligger, jag tycker man ska lägga ganska stor vikt vid att försöka få in anfallaren i spelet mer eller åtminstone få honom i heta lägen. Nu har Isak Kristelin på de 5 senaste matcherna haft 2 avslut på mål. Det är en enorm scenförändring mot hur det var i de 5 första matcherna. Jag pratade med honom om det inför matcherna. Han medgav ju då att han han märker att motståndaren lägger större fokus på honom, och nu känns det ju faktiskt lite som att de har lyckats hitta ett sätt att isolera honom så att han inte kommer till de här farliga chanserna. Inför Elfsborgsmatchen har inte det riktigt varit ett problem eftersom MFF har skapat, liksom målproduktionen har ju fortfarande till och med hållit ett högre snitt än vad det gjorde under de inledningen i serien. Men som det såg ut igår så hade MFF behövt bryta det mönstret också. Det var ju Max inne på också, att de måste kunna kanske hitta någonting annat när spelet inte riktigt stämmer. Och det syntes väl lite där att det här att man faktiskt inte har någon backup på anfallspositionen som man hade kunnat förändra den matchbilden lite med igår.
MFF hade inte ett enda avslut på mål i första halvlek faktiskt. Ganska anmärkningsvärt i en match mot Elfsborg som ändå brukar vara ganska öppen delvis så att säga. Men jag jag tror inte MFF ska ha för stora växlar på det här, eller ingen i omgivningen heller. Jag tror att man ska vara lite iskall faktiskt och titta vad som väntar nu närmast. MFF har Degerfors hemma och Värnamo borta. Det är en annan typ av motstånd, annan typ av dignitet på det.
Annan typ av underlag.
Ja, och annan typ av underlag. Det är två gräsmatcher. Hittar MFF liksom, det jag tror man måste fokusera på, det är så att man blir stabilare i försvarsspelet. För man har släppt in många mål nu på två matcher, det kan vi inte komma ifrån. Det är fem mål på två matcher. Där måste man tänka till, men vad det gäller anfallsspelet så tror jag att det kommer att lösa sig om man liksom rullar på med det man kan. Och håller helt med Fredrik, alltså att ska Isak spela, och det är ju inte många alternativ, så måste man ju utnyttja honom också. Man måste hitta in mer bollar och låta honom ta avslut helt enkelt. Men att den här matchen i sig isolerat, Elfsborg var så bra så att det finns inte någon anledning till att tycka det är kris och panik. Sen däremot kan det vara en lärdom att veta hur snabbt ett läge kan förändra sin tabell. För det är inte så många dagar sedan alla diskuterade liksom att MFF skulle leda med 8 poäng minst i serien. Och vips, så plötsligt så är man förbisprungen.
Mm. Ja, det är ju inte lätt att i ett sånt läge komma med den här lilla invändningen av att, som vi gjorde i podden här, att man tycker att kanske har det där riktiga testet inte riktigt kommit än. Då blir man ju lätt så kallad för MFF-hatare eller vad det nu är.
Men, nej, men det är just därför, som ni säger, en förlust gör ingen katastrofsäsong. Men just därför så är det ju intressant, tänker jag, att diskutera vad som händer nu, hur nästa insats.
Ja, men jag tycker att man ska tugga på och tro på det man gör framåt med lite finjusteringar, men framförallt betona försvarsspel liksom, att man kan inte släppa till hur som helst. Degerfors har inte gjort många mål, men de har gjort en del mål. Men Degerfors har släppt in väldigt många mål i gengäld.
Ja, men det är också sättet man släpper in mål på, det är inte riktigt slarv heller, utan det är att motståndarna faktiskt spelar sig igenom MFF. Det är en del av mål man släpper, och den andra delen är fasta situationer. Det är ju liksom, man kan aldrig helt främja sig från att släppa till målchanser, det går inte, men när man vet hur noggrann Rydström är med till exempel att han vill inte att motståndarna ska kunna spela sig igenom laget, det måste man få bukt på. Där behöver man styra om någonting, och sen också de fasta situationerna och där behöver man strukturera upp. Men jag är också helt inne på det. Fortsätt med den processen som man är inne på. Rydström är bara i början av sin resa med MFF. Det gäller att tugga på och liksom lära sig. Det är liksom, min känsla förra året var att man taktiskt försökte kasta sig åt något, åt både det ena och det andra hållet, när saken inte riktigt funkade. Nu, liksom, kontinuitet är det viktiga. Det såg vi om inte annat på Elfsborgs spel, som har jobbat efter en tydlig mall i flera säsonger nu. Det började ju riktigt dåligt under Jimmy Tillin. Var ju liksom inblandade i en nedflyttningskamp under sitt första år. Och andra säsongen var lite mellanmjölk, och sen har det lyft efter det då. Och det är ju ett kvitto gott som något.
Sen är det ju som sagt två matcher till ett tidigt sommaruppehåll här, och det är ju, under det sommaruppehållet så kommer ju kanske en del saker att korrigeras i truppen. Vi kan väl förmoda att det kommer att komma in någon anfallare till MFF, och vi vet att Pontus Jansson kommer in. Och hans betydelse då, man kan ju säga så här, Lasse Nilsson och Cornelius har ju varit så självskrivna, och vi har pratat om det innan. Det är bara bra att det kommer in och sätts lite ytterligare press på att spelarna ska hålla fokus. Och dessutom Lasse Nilsson hade kanske mått bra av att vila någonting efter smällen han fick när han krockade med Cornelius. Vem vet? Alltså det finns mycket. Det kommer att hända lite saker i sommar som jag tror kommer göra MFF ännu starkare, även om man samtidigt kommer att mista minst en väldigt duktig spelare.
Bra övergång, Max.
Jag tittar på dig strängt där och tänkte, nu är det dags.
Ja, nej.
Jag tittade. Nu dödar du övergången.
Jag tittade lite strängt.
Före matchen så kom det uppgifter från Sportbladet att Hugo Larsson är överens om en övergång till Eintracht Frankfurt. Att övergångssumman ska hamna någonstans över 130 miljoner svenska kronor, vilket då skulle innebära ett nytt transferrekord för allsvenskan. Och det var ju inte så att Hugo Larsson sa nej när han blev frågad om det här efteråt. Ja, inte summan, men övriga förhållanden. Fredrik, vad säger du om den flytten på pappret?
Ja, men visst pratade vi om att Bundesliga var ett rimligt alternativ, och jag tycker att just den här klubben känns ganska spännande för att de har på de senare åren varit ganska skickliga på att utveckla talanger till storstjärnor som ändå ganska många tyska klubbar är. Men jag tycker också att Hugo gör ett smart val som inte väljer att gå till det absoluta toppskiktet utan hittar en klubb strax där under. Det kommer inte vara en klubb som är inblandad i någon nedflyttningsstrid heller, utan det, Eintracht har ju varit ett stabilt övre mittenlag, ibland inblandad i toppen, men kanske snarare, och man har ju blivit något av ett kupplag också. Dels har man ju vunnit Europa League och gått långt, man åkte ut i åttondelen i Champions League nu i vår, och man spelar en kuppfinal här på lördag i Tyskland. Det känns liksom som en klubb som är trygg och stabil och bra på att utbilda spelare, och ligan spelar en fotboll som jag tror kommer passa Hugo Larsson rätt bra och hans dynamiska spelstil.
Varför passar det honom bra?
Mycket springa, mycket, inte helt olikt hur Malmö FF vill spela, det här pulserande fotbollen, offensivt inriktat, passningsorienterat.
Vad säger du, Max, om vad betyder affären för MFF?
Om nu saker och ting stämmer. Alltså det här med summor är ju alltid, det har blivit mycket, mycket svårare. Det är alltid, det läcker ut lite uppgifter, och tidigare kunde man nu kanske lita mer exakt på dem. Vad som händer nu är att det är väldigt mycket olika delar i avtal. Det har vi sett kring Anneli i Sheffield också, att det kan vara så att för att MFF ska få alla de här pengarna så kanske han ska spela 10 Bundesliga matcher nästa år. Alltså det kan finnas sådana delar i det hela. Men alldeles oavsett, så jag pratade med Daniel Andersson igår och han ville ju inte kommentera själva ärendet, men han var på förbluffande gott humör trots att laget precis hade förlorat med 3-0, och vi kom överens om att inte prata om matchen. Någonstans tror jag att MFF har gjort en väldigt bra affär som kommer att rädda ekonomin för 2 säsonger framåt, även om det inte skulle bli Europaspel faktiskt. Det är ju sådana nivåer det handlar om, lite överdrivet, men det betyder väldigt, väldigt mycket, och det är ju precis den här typen av försäljningar, det pratar vi också om, som MFF måste göra om man ska kunna liksom räkna in det som en verkligt stor del i ekonomin. Att väldigt unga spelare går för stora pengar. Det är ju också något som Markus Rosenberg var inne på när jag pratade med honom och Behrang Safari, att det är viktigt att svenska klubbar släpper fram unga spelare för att kunna sälja dem på ren potential mer eller mindre. Mm.
Och det är ju häftigt också att svensk fotboll spränger den här 100 miljoners vallen. Det var verkligen på tiden, och jag hoppas att det här kan innebära liksom något av lite nationellt självförtroende, att dels får man ju hoppas, dels behöver ju Hugo Larsson också lyckas nu i Eintracht Frankfurt för man ska se, och att Sverige ska få ett, liksom ett rykte av sig som att allsvenskan, där kan vi köpa spelare för de är ju att lita på, där får vi betalt för våra pengar. Det är lite så som danska ligan har, att i och med att danskarna som flyttar ut i Europa lyckas, så får ju ligans klubbar ett bra rykte om sig som talangutvecklare, att man kan köpa spelare som faktiskt är redo att konkurrera på hög nivå. Vi kan ju bara gå tillbaka till förra året när Hammarby sålde vi får väl säga att Viljot Svedberg var ju ändå beskrivet som en lika stor talang som Hugo Larsson, egentligen en större talang eftersom han hade slått igenom tidigare. Där fick man väl mellan 40 och 50 miljoner, jag menar MFF dubblar det. Så det säger ju lite om vad MFF är för klubb också, vad MFF har för rykte.
Sen tror jag att också som sagt att det här kan passa Hugo väldigt bra, så som han är som person. Han är ju en individuellt skicklig lagspelare som absolut inte har något behov av att lysa för sin egen lyskrafts skull. Det är liksom inte alls den uppfattningen, utan han är ju verkligen en lagspelare som springer oändligt mycket. Och min schablonmässiga bild av tysk fotboll är ju att det är ju precis så det är där. Att du ska jobba stenhårt för laget och kunna tillföra där och liksom ha en roll där som är tydlig, och det är inte nödvändigt att du skiner mest i laget.
känns som en rödhårig ung svensk, så kan ju Hugo Larsson också känna sig hemma med att en av Eintracht Frankfurts mest kända supportervisor är ju Pippi Långstrumps melodin där.
Sen är det klart att det gör ont i själen lite grann som vän av att titta på allsvensk fotboll, att en spelare som tar studenten om ett par veckor här redan har gjort sitt i allsvenskan, för nu i alla fall. Men så är det ju med de här supertalangerna.
Ja, ska man tjäna de pengarna, pengarna så är det ju så. Ja.
Det är ju också Daniel Andersson ganska krass när han säger att visst, man kan få bra betalt för äldre spelare också, men den nivån har vi inte på spelarna i allsvenskan.
Men om man säger, även om man inte har den exakta summan, betyder det någonting liksom för den interna konkurrensen i allsvenskan och prestigen och så att MFF visar att vi kan sälja så här dyrt?
Det är kanske snarast en hjälp till andra. Det är lite som Fredrik är inne på, att det kan stärka självförtroendet lite grann. Det var också för övrigt lite roligt att se pojkdrömmen i ögonen när han fick frågan just om det betydde någonting med att det var så stora pengar inblandat, och han liksom började prata om att det är klart att lite känns det ju ändå när man vet vilka namn det är som finns på listan innan en. Så att det är ju också en symbolik för ungdomar i Sverige, vilka möjligheter som finns, så är det att naturligtvis. Sen är det ett helt annat resonemang, att lika väl som jag kan hålla med Fredrik om att det är fantastiskt roligt att Sverige springer 100 miljoners vallen i en övergång, så tycker jag det är vansinniga pengar i sig själv. Men det är en mycket större och mycket krångligare diskussion.
Ja, det är det. Men det är ju Sverige en del av den globala spelarmarknaden.
Ingenting vi kan påverka.
Så att hade marknaden sett ut på ett annat sätt, så hade Sverige fått springa en lägre value. Yeah. Men du pratade innan, Fredrik, om att det är liksom, det vore bra då om det liksom går bra för Hugo Larsson. Men hur långt tidsperspektiv ska man ha på det? Jag tänker på Alexander Isak, som ju också var en väldigt stor övergång. Det tog ju ett antal år innan det liksom gav utdelning, så att säga.
Ja, men ser man till Hugo Larssons utveckling i MFF, att han för ett drygt år sedan inte skulle åka med på träningsläget en gång, så kan man väl räkna med att han gör sitt första mål i eftermiddag kanske då. Om man ska hålla den farten. Nej, men debut i Bundesliga till hösten kanske. Det hänger ju ihop så mycket hur liksom, säg att den här klubben får en brutalt usel start på ligasäsongen och sparkar tränaren. Nu har de i och för sig skaffat dem en ny tränare här efter säsongen. Oliver Glasner, som ni kanske minns som Wolfsburgs tränare när MFF mötte dem i Europa League 16-delen, ska lämna. Det är en ung kille som tar över Dino Toppmöller. Alltså man vet ju inte, det är liksom ett ganska oerfaret kort. Säg att de inleder dåligt, han får sparken. Sportchefen ifrågasätts, sportchefen som för övrigt Markus Kröcher, som jagas liksom av, han kopplas ihop med Bayern München då, som sparkade sin sportsliga ledning här i,
såklart,
efter guldet.
Om det är någon som är framgångsrik i en annan klubb, så måste de ju till.
Ja, men de är ju sådana. Jag tror även Liverpool har nämnts där i det sammanhanget. Det kan ju hända rokader på sådana positioner som gör att läget förändras ganska drastiskt. Det är ju ett annat klimat ute i Europa. Jag tror Hugo Larsson är mentalt rustad för sånt här. Han verkar gott självförtroende och så vidare, men det är så svårt att säga, det är så mycket som kan förändras på den nivån snabbt liksom. Och då kommer en ny tränare som har sina favoriter, kanske plocka med sig någon ny liksom. Hur det är. Men jag blir inte förvånad om man får göra sina första Bundesliga minuter till hösten. Det är också en tung värvning för Frankfurt. De kommer ju vilja ha i honom i spel. Det är en av klubbens dyraste köp någonsin.
Om nu allting stämmer, och det var ju som sagt roligt att höra Hugo Larsson själv efteråt, när han lite oförstört ung kunde liksom inte riktigt balansera det här att hålla masken, utan talade om att han hade vetat saker i ett par veckor, att vad hans framtid skulle vara och så vidare. Så var det ju oundvikligt att i alla fall jag satte mig och tittade lite extra på dem i matchen, och apropå det här med fokus. Och det är väl marginella saker, men jag tyckte inte riktigt att han var lika självklar i sitt spel igår. Det kan ha med laget att göra också. Han var inte lika involverad som han har varit i andra matcher. Så det är klart att tankarna kan ha snurrat hos honom. Och om tankarna snurrade där samtidigt som AC var borta, så är det klart att det påverkade MFFs insats i matchen. Även om jag inte tycker att Hugo gjorde ett dåligt jobb, så var det inte lika många löpningar, inte lika många passningar, inte lika stor stort deltagande i spelet.
Men samtidigt måste han ju, om han har vetat om det ett par veckor, så är inte detta första matchen.
Nej, men jag tror
första matchen hade varit ute.
Ja, jag skulle säga det är väl det som är pressen. När du vet att du kommer att få frågorna när snacket börjar. Det är då situationen egentligen förändras. Det är då allting lämnar din egen lilla bubbla. Och ingen människa är opåverkbar av de frågorna. Det vågar jag påstå.
Även om alla egentligen har förutsatt att det här scenariot skulle förverkligas, det vill säga att Hugo Larsson lämnar MFF under sommaren, så behöver man ju ändå ta upp frågan igen. Vad betyder det för MFF här och nu, sportsligt?
Ja, den frågan är ju nästan lättare att besvara när man vet hur status är för Anders Christiansen. Sibby...
Ska vi bordlägga den då?
Ja, men det kan ju krävas ganska stora förändringar på det centrala mittfältet från och med sommaren. Men om man ser på den snabba lösningen, eller den mest enkla lösningen som finns i truppen nu, så tänker man väl att Sibby då, som hoppade in i andra halvlek, att det är den naturliga ersättaren. Men Jag tror också att MFF nog kommer stärka upp på den positionen på något ytterligare vis.
Okay.
Men det är svårt att spekulera, tycker jag, när man vet så lite.
Ska man på något sätt ha det i åtanke i de två matcherna som återstår före sommaruppehållet?
Jag tänker att...
Hugo Larsson ska ha mindre speltid?
Nej, det tycker jag inte.
Inte för hans skull, utan för lagets skull framåt?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, jag tycker nog inte det heller. Allting kommer att förändras när han försvinner, för han har blivit en väldigt viktig kugge på väldigt kort tid. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se om Sibby kan komma tillbaka och visa den de mycket lovande tendenser han hade precis när han kom hit och skadade sig. Att skulle kunna vara en spelartyp som skulle kunna gå in och ersätta och skapa en ny dynamik i laget och med sitt spel. Han hade faktiskt något avslutningsläge som såg riktigt lovande ut igår.
Jag är lite orolig för vad han ska... Alltså, han har ju under den här tiden visat prov på oerhört starka känslor och starka känslouttryck utan att överhuvudtaget ha spelat. Så jag är lite rädd för vad som kommer att hända när han
spelar.
Precis. Nej, man vet inte allt om han kan bli samma spelare han var. Det har man ju sett tyvärr exempel på tidigare spelare som aldrig riktigt hittat tillbaka till den de var innan en sån allvarlig skada som trots allt var. Det är bara hoppas för hans skull att han kan bli det igen.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Trots Elfsborgs seger i toppmötet mot MFF så var det ju ändå så att de stora rubrikerna från söndagens allsvenska handlade om Stockholmsderbyt och de scener som utspelade sig under matchen mellan Djurgården och AIK på Tele2 Arena. Jag var ledig igår, så jag ska inte säga att jag har detaljstuderat händelseförloppet, men ni som har sett det kan gärna... kan man till att börja med summera kort, vad var det som hände egentligen?
Jag kan väl ge mig på någon. Jag satt och såg både Stockholms derbyt med efterspel och Boråsmatchen då förstås. Det som hände var väl att när Djurgården gjorde 1-0 genom Marcus Danielsson efter att ha pressat på ganska länge, så började AIKs från AIK-håll smattra bengaler, det började smälla bengaler och det var bangers, och det var inte bara en utan det var många, och det kastades även in bengaler. Det här är alltså AIK-anhängare som, det var nästan som på en given signal då att, och det finns ju också uppgifter som under dagen har visat på att detta var planerat, att hamnar AIK i underläge så ska supportarna alltså försöka få matchen avbruten. Detta ska också arrangörerna ha vetat om men inte kunna göra någonting åt, och det säger ju liksom någonting om vilken makt de här grupperingarna har då. Hur stora de är, svårt att säga, och vilket stöd de har, också svårt att säga, men klart är ju att de är ju tillräckligt många för att kunna förstöra ett Stockholmsderby.
Det var just väl så. Vi hörde ju på radion på väg upp till Borås, ska jag säga. Jag har sett bilder i efterhand. Det var väl också så att i samband med att AIK åker på en utvisning så haglar in bengaler på planen.
Precis, det är kanske där jag de är ganska sammanlänkade de två, de sker inte långt efter
varandra.
Precis, det är ett rött kort och det blir lite stökigt på plan, och då är det liksom som att det blir en given signal att nu drar vi igång. Det här är ju en sån här våldsam del av läktarkulturen som tyvärr verkar växa på sätt i Europa. Vi ser det i Sverige. Och det här är liksom grupper som lockar nya unga medlemmar. Och det är ofta de yngre man kan få att göra de här riktigt dumma sakerna. Att liksom kasta in bangers till exempel. Det är, när man kan nästan se det som någon slags inkilningsrit. Vilket då, att de yngre står för de här handlingarna, skyddar också de som kanske är mer drivande i den här kulturen, vilket gör det väldigt svårt att komma liksom till botten med den kärnan som ligger bakom väldigt mycket. Och det blir ju att man då tar fotbollen som fånge. Och jag lider med alla här, men kanske allra mest de som jobbar för en inkluderande och levande läktarkultur som gör allsvenskan unik. Varje gång något sånt här händer kommer vi ju närmare ett mer stängt klimat inom fotbollen. Jag har alltid hyllat Stockholms derbyna för att de håller internationell klass, med se på laddning och sånger och tifon och liksom uppmanat folk att, har ni möjlighet att gå på en sån, för det är häftigt liksom. Men man undrar ju hur länge borta supportrar kommer vara tillåtna på dem. Ja, det är mycket möjligt att det är en effekt. Nu såg jag att Svenska fotbollsförbundet har tillsatt en haverikommission här under eftermiddagen. Det är mycket möjligt att man kommer fram ganska snabbt till det här att man inte tillåter borta supportrar på de matcherna.
Och det är ju, alltså, man måste ju göra åtgärder nu. Man kan inte fortsätta att gömma sig bakom att från de bestämmandes håll att liksom det positiva är så viktigt så att vi får leva med det här. Men än idag så ser jag och hör kommentarer från ledare i AIK och från bland annat det som är väldigt matta. Mittbacken, den grekisk etade mittbacken.
Sotte, kan vi kalla honom.
Papagiannopoulos.
Det är bara du, Fredrik, som klarar. Han tyckte det var liksom, han hade en viss förståelse för dem. Jag läste en intervju med AIKs ordförande som TT har gjort. Där uttalanden går liksom i så här att det gäller att hålla ihop AIK-familjen. Hur ser det ut på det som utspelar sig på Tele2 Arena? Det är inte värdet AIK. Hur kan det bli så? Jag förstår att det är upprörda känslor efter en lång tid med uteblivna resultat för herrar A. Men det legitimerar inte att använda bangers och pyroteknik. Det finns väl ingenting som legitimerar att använda bangers. Alltså det är ett sätt att uttrycka sig som att man vågar inte ta ställning.
Jag tycker att det liknar ett sätt att uttrycka sig som han slog mig, men han blev ju bara svartsjuk och han, oftast får jag ju rosor, men det blir liksom att man blir medberoende på något sätt om man vill bortförklara det här beteendet. Och det har man ju hört från folk som tidigare har varit i problematiska supportersammanhang, att de efteråt har berättat att den här typen av uttalanden som någonstans ändå relativiserar det här problemet hjälper dem och ger dem legitimitet när en spelare står och säger att ja, jag förstår att det är upprört. Ja, men då är det någonstans, ja, det ger ju det är okej någonstans ändå att visa dem, att ge sina känslor det utloppet då.
Alltså det vittnar ju om en feghet hos ledarna. Det han inte läsa hela DNs krönika med Johan Esk, men han säger liksom att beslutsfattandet har flyttat upp till läktaren. Det över fotbollen. Det är liksom inte så det ska vara. Det är inte de här grupperingarna som äger fotbollen som sport. Och jag tror inte att ord stoppar det här, utan nu krävs det handling. Men det kommer att vara oskyldiga som blir lidande naturligtvis, men vi kan inte fortsätta denna utveckling. Det som händer också, som Fredrik är inne på, de yngre, det blir ju legitimt att använda bengaler som vapen. Det visar man ju nu. Alltså att, den här idealbilden av att en bengal är något som lyser på läktaren. Nej, men det är, lika många har en bild av hur de kastas in på planen, för det är inte första gången nu. Brinnande, det började brinna i någon stol eller någonting på läktaren. Alltså det här är så pass allvarligt så att agerar inte fotbollen nu så kommer svensk fotboll bara få större och större problem. Och man kan inte bara gömma sig bakom att vi, vilket jag håller helt med om, vi har en fantastisk läktarkultur på många sätt och vis, men det här är inte enstaka individer, det här är många individer det rör sig om. Och det är många som accepterar det runt omkring dem. Jag tycker det här var en riktigt dyster dag för svensk fotboll. Det är inte första gången. Men det gick liksom totalt överstyr.
Men vad är det att stänga borta läktare eller inte tillåta borta supportrar? Är det den vägen som man kan gå? Eller som svensk fotboll kommer att gå?
Jag har en känsla av att det är den typen av åtgärder man kommer försöka ta till i ett första skedet. Sen så har ju någonstans polisen också tror jag kommer landa i att man vill återinföra den här villkorstrappsliknande delen igen, att man kommer börja sektionera ståplats, minska ståplats för att och i liksom det allra värsta fallet då stänga ståplats. Jag hoppas inte att man ska landa där, men någonstans så har ju den här exkluderingsprincipen, eller vad man ska säga, som man arbetar med nu då, att man ska identifiera våldsverkarna, stänga av våldsverkarna för att motverka kollektiv bestraffning. Det har ju inte funkat. Och det blir ju någon slags moment 22 där, att supportrar vill inte att polisen ska få bestämma det. Klubbar vill inte att polisen ska gå in och bestämma hur stor ståplats är. För det vi vill sköta den här saneringen själv. Men de gånger, jag vet att jag har skrivit en krönika om att supporterkulturen har ett, jag ska inte säga att de har ett ansvar, men de har en förmåga att ändra det här genom att man pratar om attityder. Vad är okej på läktaren? Går det tydligt markera för unga supportrar vad som är bra och inte, och går det att säga att går det att få de som håller på med det här att fatta att ni har inte stöd för detta? De gångerna jag har skrivit om det så liksom, då möts man av en kritik, man blir ofta förlöjligad och man tillskrivs att man inte kan någonting om supporterkultur och så vidare, må så vara, men man ser. Och då kommer ofta förklaringen också att det här är polisens jobb att ta bort de här som beter sig dåligt. Det ska inte vanliga supportrar göra. Mitt förslag har aldrig någonsin varit att vanliga supportrar som igår ska gå ner och säga till de här som försöker storma in på plan att det ska ni sluta med, för det utsätter man sig själv för fara. Det vill jag absolut inte. Utan jag tror att det handlar om att man liksom i ett väldigt tidigt skede för unga supportrar förklara vad som funkar och vad som inte funkar. Men man kan inte säga å ena sidan att det är polisens roll att ta de som beter sig dåligt och liksom i andra delen säga att vi vill inte ha polis på arenorna överhuvudtaget och polisen ska inte få säga åt oss hur liten ståplats ska vara. Det går inte riktigt ihop. Det är ett jättesvårt problem. Och det finns inga quick fix på detta. Det här problemet har funnits länge, även om det har tagit sig lite mer brutala uttryck den senare tiden, är min känsla. Framför allt då i Stockholm.
Alltså jag tror att gränsen för att prata så det här, den är passerad sedan länge. Och det du är inne på plötsligt här, Fredrik, det har ju förvärrats mycket mer. Det kastas bengaler nu. Det kastades bengaler här i Malmö också. Det kastas bengaler mellan läktare. Alltså ungdomar som också, barn, ungdomar och familjer har lika stor rätt som de här människorna att gå på fotboll. De är lika mycket aktiva supportrar som de som står på ståplats, de är bara aktiva på ett annat sätt. Och den 10-12-åring som är på fotbollsmatch och ser det här, vad tror ni han förknippar bengaler med? Tror ni han förknippar det med att det är något coolt och vackert eller att det är någonting som faktiskt förkastas in och kan vara farligt? Det är klart att bilden bara stärks ännu mer av att det här är någonting som riskerar att förstöra och som kan vara farligt. Det har flugit in bengaler här i Malmö, till och med in på familjeläktaren. Alltså, jag vet att det här låter dödtråkigt, men det är klart att man måste ta till hårdare tag. Man måste liksom ta tillbaka äganderätten över allsvenskan. Att det här är inte en grupp supportrar som bestämmer hur det ska vara på de allsvenska arenorna, utan det är faktiskt klubbar och åskådare tillsammans. Och man har försökt med dialog i många år och man trodde man var nära, man kom inte till något resultat. Men nu måste man agera, för annars kan det här gå överstyr väldigt, väldigt fort. Och tyvärr är det är ett problem bara på vissa ställen till stor del. Men de yngre som är lättflörtade, vilket också Fredrik är inne på, det är ju lätt att de tar efter. Att det här blir liksom någon sorts mall för hur det är och hur det ska vara. Mm. Och för mig som idrottsvän, så det jag ser uppe i Stockholm igår, det spelar liksom ingen roll hur fina tifona är före, för kan man inte, ska man behöva uppleva det här, att matchen fördröjs en timme. Och att man ändå faktiskt inte vågar tömma läktaren, utan man spelar klart den med publik inne. Alltså det är inte idrott längre. Så inser jag också att man måste hitta lösningar. Det är liksom, man måste hitta vägar framåt där vi kan ta vara på allt det fantastiska som finns på läktarna. Fullständigt, fullständigt självklart. Men jag menar bara att man kan inte acceptera situationen som den är på väg att bli nu. Och då måste man ta till tuffa åtgärder som kanske är att stänga bortaläktare ett par matcher. Sen vet jag inte vilken effekt det verkligen har. Men det måste ju bli någon handling, och måste ju på något sätt ge ett ansvar också i slutändan.
Det är svårt att... Det är liksom... Det problemet är ju att ingen verkar sitta riktigt på någon bra lösning. Det är liksom att lämna över det här bestämmande rätten till vad som ska ske till polisen kommer också med problematik, för jag upplever att polisen har större saker. Vi har till exempel sett hur man har liksom lite tappat grepp om det här med matchfickningssituationen, eftersom man måste rikta större krafter mot andra delar av samhället där finns ännu större problem. Man är tvungen att skära ner och liksom omgruppera. Det är inte så att polisen har blivit direkt bättre på läktarproblematiken. Det är inte säkert att de sitter på alla svaren där. Jag tror det blir väldigt viktigt. Det låter snömosigt, jag vet, men det är viktigt att få med alla delar här. Att man liksom hittar en lösning framåt som också kan ge effekt på lång sikt. Så att inte de här problemen bara återvänder den dagen man börjar liksom släppa lite på det. Och man vill också ha en situation där man har... För läktarklimatet gör allsvenskan unikt, och jag vet att det blir konstigt att prata om det en sån här dag, men där man någonstans försöker fortsätta hålla de goda krafterna levande, jättesvårt. Men om man kan jämföra med till exempel ett område, en förort som har stora problem, är det bättre att en förort till exempel har stora problem med kriminalitet, och till exempel det säljs droger, det förekommer skjutningar, att man liksom begränsa rörelsefriheten eller kanske införa någon slags utegångsförbud för alla som bor där då. Visst, det skulle säkert få ner en del av våldet, eller i alla fall få det att flytta någon annanstans. Men är det en rimlig åtgärd sett till hur liksom situationen blir för alla andra då som sköter sig? Det är sådana frågor som man liksom, den typen av problematik man måste handskas med när man tar tag i ett sånt här problem. Det är jättesvårt.
Ja, jag har en fråga till er, eftersom jag har bara sett spridda delar av matchen. Jag har hört från mig närstående som har sagt att det var så pass mycket rök under långa perioder av matchen så det nästan inte gick att se spelet. Jag vet inte hur...
Nej, det hade jag, det var i början av andra halvlek, så såg jag egentligen ingenting. Men det har ju blivit normaliserat. Det tycker man inte är något konstigt nästan. Det, vilket ju också är rätt sjukt i sig.
Ja, det är också det är bara en ytterligare aspekt på det hela. Så att det här handlar ändå om stora tv-pengar, och det handlar om många människor som vill titta på matcher. Alltså, Tele2 är den sämsta arenan av alla, tror jag, där dessutom, eftersom de här höga väggarna gör att...
Precis. Ja, men det är också att narrativet från supporterhåll, vilket jag kan förstå, men det blir också lite sådär... Det blir lite fel. Det är så här, då blir ofta att man riktar fokuset mot de arenaarrangörerna. För de har stängt tak, då idioterna vet att det ska brännas. Och visst, så är det ju om man ser pragmatiskt på det. Men det är ju egentligen inte där problemet ligger.
Vi löser inte denna frågan idag, känns det som. Men det ska bli intressant att se vad då haverikommissionen heter. Den så? Är det så på riktigt?
Detta var Fotbollskanalens ord. Ja. Jag tror inte de själva kallar det för haverikommission. Men det kanske de borde göra.
Hur som helst ska det bli intressant att se vad de kommer fram till och vilka följderna blir.
En reflektion, förlåt bara där. Så ja. Bara studsa upp en tanke till där. Det är ju faktiskt att bestraffa lag med poängavdrag som inte klarar arrangemangen. Och hur det skulle kunna bita. Bara ett sånt där, icke helt konstruktivt, men en tanke rakt ut i luften apropå detta.
Men då är vi ju, då kommer vi över på diskussionen om hemma- och bortasupportrar, vem har ansvar för.
Ja, det är helt riktigt.
För det hela.
Och där är det ju egentligen tydligt att bortalaget har ansvar för sina supportrar. Så att det, i mitt, jag säger inte att det är en ideal bild, men alltså någonstans det kommer att krävas radikala lösningar.
Vi får se vad som händer. Det här har varit avsnitt nummer 324 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.